Månadens ansikte är Emily Skepp, 36 år, i rätt nytänd stjärna på den svenska deckarhimlen. Helena Frank har träffat henne och intervjun fick en oväntad inramning av glamour.
Hej!
Kan jag lämna dem?
Jaha. Vad trevligt.
Kan... Ett kort med den också.
Jaha.
Det är någon som har beställt.
Tack snälla.
Det kom det champagne här. Är det?
Jag har precis fått min bokserie såld till 14 länder i världen. Och jag tror att det kan vara det som är orsaken. Ja.
Oj, men gud.
Det är en ishink med champagneflaska och två glas. Och så en sån här fin bricka med chokladdoppade jordgubbar med cellofan och grejer.
Ja, herregud. Ja. Det här blir spännande att se vem som ligger bakom.
En dag kom en kvinna i Norrköpingstrakten på att hon skulle skriva en deckare. Hon skrev och skickade in manuset till olika förlag med utgivning i genren. När hon inte hade fått någon respons på ett halvår så hörde hon av sig till förlagen igen och sa: "Vet ni vad, ni kan slänga mitt manus i papperskorgen. Jag satsar själv." En replik som de flesta skulle få äta upp. Men Emily Skepp gav ut boken i pocketformat på egen hand och sålde 40 000 ex. Då nappade ett förlag. Nästa år kommer hennes tredje bok och rättigheterna till serien är sålda i 24 länder.
Ja, det är ju så många, jag vågar knappt räkna efter. Därför att det är så otroligt roligt att se att man på egen hand kan ge ut en bok och stå och packa den på en garageuppfart. Och nu se att den sprids till 24 länder runt om i världen, det är helt ofattbart, i alla fall för mig.
Och du har svensk rekord i egen utgivning, 40 000 sålda böcker på egen hand. Hur bar du dig åt?
Ja, det är många som undrar det. Och egentligen så gjorde jag precis som de etablerade förlagen gör. Jag märkte upp boken precis som den ska märkas enligt standard. Jag såg till att anlita personer som är väldigt professionella med till exempel omslag och korrekturläsning och redaktörsjobb. Så att jag tog helt enkelt hjälp, för att vill man sikta på att få en bästsäljare så kan man inte göra allting själv. Man ska inte göra allting själv. Utan det är bättre att ta hjälp av dem som verkligen kan sina respektive områden. Och det gjorde jag. Och jag är jätteglad för det idag. Därför att det var ju också så som boken blev sedd av både återförsäljare och läsare. Jag gjorde det därför att jag var så himla fast övertygad om att jag skulle lyckas. Och att jag skulle lyckas bättre än någon annan. Så jag var otroligt fokuserad redan då på att det här skulle gå vägen.
Var kommer det självförtroendet ifrån?
Ja, det kan man ju faktiskt undra. Men jag var väldigt trygg med historien som jag hade skrivit. Och jag hade också fått höra att den skulle hålla. Därför så bestämde jag mig på tidigt stadium att det är bättre att jag försöker på egen hand och gör det riktigt, riktigt bra. Än att jag bara stänger in den i skrivbordslådan och aldrig mer tar upp den. Så att jag ville verkligen att den skulle låta se dagens ljus.
Reklambranschen jobbade du länge i tidigare?
Ja, alltså jag hade jobbat länge som projektledare inom reklam och jag förstod ju tack vare min erfarenhet att det gäller att få exponering av en, nu kallar jag boken en produkt, därför att boken är i mångt och mycket en produkt, men det gäller att få en rätt exponering för produkten och ha rätt pris på den och också att marknadsföra den öga mot öga. Och det visste jag, därför att jag hade jobbat med Coca-Cola, jag hade jobbat med Lantmännen och jag hade jobbat med Dr. Röttger och många andra varumärken och gjort precis samma sak. Och liksom skillnaden var bara att nu handlar det om en bok. Men det var ju också likheten, för att en bok, som jag sa, är ju en produkt.
Men är det sant att du stod i mataffärer och sådär och sålde din bok ungefär som man liksom bjussar på smakprover av nya juice-märken och sånt där, eller?
Ja, det är faktiskt... Det är helt sant.
Det är det.
Ja, och det är där min erfarenhet kommer in. Och jag tror att bara att jag vågade stå så och säga att det är klart att ni ska köpa min bok. Och våga liksom svara på frågan, varför ska jag köpa din bok? Och vad gör den så bra? Det är väldigt svårt faktiskt, för att... Okej, om du liksom står och marknadsför en ketchup, det är ju en ketchup. som du inte själv har producerat. Men här ska du stå och liksom marknadsföra en produkt som du själv har skrivit och som du själv ska stå för och säga att det här är den bästa boken någonsin. Det är en stor utmaning. Men att jag vågar det där, det ligger ju såklart väldigt mycket till min framgång.
Men nu får du ju liksom måla upp bilden här lite grann. Hur ser det ut liksom där du står då?
Jo, för det första så har du helt rätt. Jag stod upp, jag satt inte ner. Utan jag stod vid mitt bord och sen hade jag en roll-up bakom mig med mitt ansikte och min...
Och vad är det för någonting?
En roll-up är ju som en, vad ska man säga, reklamskylt som man rullar upp och den är ungefär 2 meter hög. Med mitt ansikte på, med bokens framsida på och sen mitt namn då, givetvis. För att som författare så är man ju sitt varumärke och då är ju namnet väldigt betydelsefullt. Och sen bredvid mig så hade jag en hylla med böcker och prisskyltar. Och sen gällde det ju att haffa alla som kom fram. För att det är ju inte alltid att de kommer fram automatiskt, utan de kommer fram men de kanske bara passerar på sidorna. Och då gäller det att säga till dem, hallå där, ska det inte vara lite spännande läsning idag? Eller vad sägs om lite spännande läsning? Så att det gäller att vara aktiv hela tiden och eftersom jag är mitt varumärke så gäller det ju hela tiden också att tänka på att le och vara glad och det här, det är klart att ni måste stanna och läsa på baksidan och så. Så att det är ju mångt och mycket pris som du sa, det är nästan som en demonstrationsplats. Ska det inte lov att vara lite ost idag? Ska det inte lov att vara lite läsning idag?
Ska det vara lite mord till kaffet?
Ja, verkligen.
Och du måste beskriva dig själv också. Hur ser du ut när du står där?
Ja, jag har ju blont hår. För det mesta är det lockigt. Men idag kör jag faktiskt rakt, spikrakt hår. Jag är 1,64 lång. Och jag gillar att klä mig i kavaj och kanske någon blus. Och jag har allt som oftast ett leende på läpparna.
Mm. Och håret räcker, ja, det är en bra bit ner mot bysten skulle jag säga i alla fall. Och du har ingen lugg utan det är liksom... ner på sidorna. Du använder smink?
Ja, jag brukar dela in mig själv i business Emily och vardags Emily. Så att alltid när jag är ute och signerar eller pratar på scenen eller är på event så är jag oftast makead. Och lite kraftigare makead för att det ska hålla en hel dag. Men när jag är vardags Emily och sitter framför min dator och skriver manus, då har jag alltid en tofs på huvudet. Jag har mjuka byxor, min favoritkofta, och jag sitter egentligen i skräddarställning och bara skriver.
Jag måste fråga om ditt namn också. Skepp med SCH. Hur ofta blir du kallad Skepp med det uttalet och hur ofta blir det Käpp?
Det blir väldigt ofta Käpp.
Ja.
Det kan bli Snäpp också, det kan bli Sepp. Så att jag har råkat ut för alla varianter. Och jag brukar alltid säga, för att det där med uttalet är en svår nöt att knäcka, och då säger jag så här, tänk så här, Skepp och hoj, för då blir det oftast rätt.
Var kommer namnet ifrån? Det är ganska ovanligt.
Ja, namnet kommer ju från en släkt i Motala. Och det finns 2 släkter Skepp faktiskt, en i Västervik och en i Motala. Mm. Och hela vår släkt i Motala heter ju just Skepp.
Men det är inte så mycket östgötska när du pratar?
Nej, jag är ju gift med en sörmlänning, så att vi kanske har mixat vår egen dialekt. Men när jag pratar med min mamma och pappa i telefon, då kommer östgötskan in ganska rejält.
Kan vi inte få höra lite mer, det är så fint. Jag tänkte, när du då står i Norrköping och ska sälja dina böcker, så måste du ju prata östgötska där, tänker jag.
Ja, eller? Gud ja, det är ju bara att köpa boken då.
Vad pratar dina karaktärer för dialekt? Lyssnar du på dem?
Ja. Nej, men de... Ja, gud. Nej, men det här är kul. För att jag kan ju använda östgötskan när jag verkligen vill att det ska framhäva att det verkligen är Norrköping. I övrigt så tror jag att de pratar liksom rikssvenska.
Jag kan inte riktigt höra Jana Berzelius prata östgötska.
Nej,
nej. Hon gör inte det i mitt huvud i alla fall, men det kanske hon gör ditt.
Nej, det gör hon inte heller, nej.
Efter 10 år i reklambranschen ville Emily Skepp göra någonting annat. Så hon gick en kurs i att skriva filmmanus. Men råkade sen läsa en intervju med Peter Dalle som är regissör och skådespelare. Där han berättade hur svårt det var att få finansiering till en film. även för etablerade i branschen. Och då tänkte Emily Schepp att då får jag skriva bokmanus istället. Då slipper man ju kostnaden för actionscenerna. Deckare är en egen favoritgenre. Hon valde helt enkelt någonting som hon själv skulle kunna tycka om att läsa. Och ut ur datorn kom underhållning korsad med samhällskritik. I första boken som heter Märkta för livet är temat flyktingsmuggling. Och det där med skrivandet har faktiskt alltid funnits med henne.
Redan när jag var liten så skrev jag dagböcker och fyllde den med både pojkvänner och skolproblem och kompisar. Jag har deltagit i olika novelltävlingar. Och i gymnasiet 1998, då gick jag trean, då deltog jag i en dramapristävling i Östergötland som hette Möten. Och det innebar att man skulle skriva en pjäs om möten. Och jag skrev en pjäs och vann och fick se Östgötateatern sätta upp den här på scenerna i Norrköping och Linköping. Så redan där hade jag skrivandet som kall, skulle jag säga. Men sen är det som i mångt och mycket i livet att man väljer olika vägar och man påverkas av yttre faktorer, kompisar och så vidare. Så jag valde en liten, jag kan säga att jag gjorde en liten U-turn innan jag liksom förstod att det är skrivandet som jag ska hålla på med. Jag kom in på journalisthögskolan men började istället att jobba med att skriva. Och jag ansåg då att det är egentligen bättre att få betalt för att skriva än att ta lån till att skriva. Så att jag började skriva för olika gratistidningar. Jag startade en gratistidning, jobbade mycket med direktreklam, skrev informationsbroschyrer och så vidare. Men det var först efter 10 år inom just reklambranschen som jag faktiskt bestämde mig för att jag skulle skriva friare och mycket längre. För artiklar och reportage är ju styrda av en viss ram. Och jag ville spränga på den där ramen och skriva precis så långt som jag ville. Som ingen annan såg åt mig att så här långt måste det vara. Utan jag ville skriva helt på egen hand.
Huvudkaraktären i böckerna är åklagare. Jana Berzelius heter hon. Och hon kör sitt eget race enligt principen ändamålet helgar medlen. Hennes motpol är kriminalinspektören Mia Bolinder. Hon är en slarvig figur som stjäl pengar av sin kollega för att kunna betala tillbaka pengar som hon lånat av samma kollega. 2 egensinniga karaktärer som medvetet är kvinnor.
Alltså jag tyckte faktiskt att det saknades en kvinna där ute som var duktig på att dels slåss som Jana Berzelius gör. Hon har ju en väldigt mörk bakgrund. Jag ville inte ge henne någon slags defekt eller någon sjukdom eller någonting. För att oftast framträdande kvinnor kan ju lätt få liksom en stämpel eller att de på något sätt har en diagnos. Men jag ville skapa Jana Berzelius utifrån den hon är, en professionell kvinna men som bär på ett mörkt förflutet. Och hon vet inte om att hon har den här dubbelrollen som hon har. För en hombörjare nysta ett fall. Och den spänningen vill jag låta vara till mitten av boken då på Märkta för livet. Och jag kände att det saknades en stark kvinnlig karaktär. Jag tyckte det saknades en slarvig polis. För att poliser är ju inte alltid korrekta. De är ju människor som alla andra. Och då vågade jag lyfta just den här penningproblematiken med Mia. Och jag kände när jag skapade Mia och Jana. Vi kvinnor kan ju vara ganska duktiga på att skapa intriger. Och om man då har en kvinnlig karaktär som har jätteont om pengar och så har man en kvinnlig karaktär som har väldigt gott om pengar. Bara där har man ju en problematik som man kan jobba med i många böcker framöver.
Man nämnde vi tidigare, barn finns det. Vad gör du när du inte skriver?
Då är jag med barnen. Då hänger jag antingen vid dotterns fotbollsträning eller sitter på läktaren och tittar när sonen spelar tennis. Och jag är en människa som älskar rutiner. Vardagslivet för mig är otroligt viktigt. Och det är någonting jag värnar väldigt mycket om.
En av mina favoritfrågor i den här serien är att be folk berätta om sina 3 bästa ovanor och 3 bästa vanor. Så att det känns som att vi är lite där nu. Den här liksom rutingrejen, är det en vana eller en ovana skulle du säga?
Ja, det är både och faktiskt. Ja. Om jag inte äter regelbundet, vilket jag, som krävs, så blir jag väldigt låg och tråkig. Så jag måste tänka till här nu.
Så du är en sån här människa som har drypsaker i fickan? Liksom,
ja, ja, men jag måste ha, alltså, hitta en karamell så trycker jag in den direkt. För att ja. Jag känner direkt när jag är låg. Ovana, vad har jag mer? Du skulle haft min man här nu. Han kunde ju berättat alla ovanor.
Jag ska ringa oss. Han är säkert ute.
Du måste komma tillbaka. Du ska svara på några frågor här. Ja. Nej. Men då kan du svara på mina bästa ovanor. Tre. Ja. Jag börjar gråta, det är så hemskt. Jag ska... Ja. Ja, rutinmänniska, ja. Ja, bra. Och sen bästa vanor, då kan du ju smsa så vet jag. Hej, tre. Hej.
Sanningens minut.
Ja. Ja, nu gäller det. Nej, mina bästa ovanor är... Jag är så fruktansvärt velig.
Aha.
Jag kan inte ens välja en glass utan att det blir fel. Jag kan stå, alltså, och jag menar allvar, jag kan stå framför en glasskiosk och tänka att nej, nu ska jag äta blåbärsglass. Och sen när det ju mindre kön blir liksom, så börjar jag vela. Nej, jag ska nog inte ha. Nej, det är nog godare med, och då är tankarna igång. Och så väljer jag ju inte blåbär då, och så ångrar jag mig till exempel. En annan klassiker är att jag alltid googlar menyn innan jag går på en restaurang. Det är för att jag är så velig. Så jag måste alltid gå igenom menyn och veta vad jag ska äta innan. Och det här driver ju min man till vansinne såklart. Hon tycker att jag kan vara lite spontan någon gång.
Men hinner du då ändå ändra dig igen innan ja! Du kommer fram? Du gör det, ja. Mm.
Det är det som är det värsta. Och sen min andra ovana är ju att jag är extremt kvällstrött. Jag är jättekvällstrött. Däremot är jag extremt morgonpigg.
Det jämnar ut sig i slutändan.
Ja. Och den tredje ovanan är att jag är en människa som kräver struktur. Alltså jag gillar just det här med att ha ordning och reda, men också rutiner. Och det är ju en ovana på så sätt att jag inte gärna vill rucka på mina vanor. Det kan ju vara lite obehagligt för dem i min närhet.
Men är det så att du liksom kan ställa in jobb för att nej, men jag måste äta så dags, så vi får ta den timme senare eller så, eller hur?
Nej, så är det inte, men däremot så ser jag då till att jag alltid har gjort det då, att jag ätit innan eller så, för att jag vet hur jag helst vill ha det. Och det är ju svårt, jag menar, jag vill helst sitta och skriva varenda förmiddag, och när man inser att det inte går, då kan jag bli lite lätt på dåligt humör och sådär. Kan jag erkänna. Och mina bästa vanor är att jag är...
Ja, du fick svar här från makan. Ja. Ja.
Jag fick ett sms här faktiskt av honom, och han skriver så här att mina bästa vanor, det är att jag är väldigt målinriktad. Jag är alltid glad och positiv, och sen så tycker han att min bästa vana är att jag är en riktigt bra mamma till våra barn. Och det var ju fint sagt, för den kanske inte jag hade kommit på själv.
Jag måste se vem du var ifrån först. Vad fint.
Jag anar lite, men vi ska se om det är så.
Det var ett litet kort här vid sidan om.
Det var från mamma och pappa.
Ah. Det var en
fin present. Vad fin är de, ja. Och min syster och min systers man. Mm. De är så glada för det här med utlandsförsäljningen. Och min pappa ringde faktiskt mig när han läste pressmeddelandet och sa att alltså, nu har jag läst det här och vet att jag grät en liten skvätt. Så det är ju fantastiskt roligt att se att de förstår också att allt arbete som man har gjort det har lönat sig. Mm. Här ligger det typ 20 jordgubbar chokladdoppade. Varsågod och ta en.
Oh.
Ja.
Jag testar en.
Ta den största.
Nej, det ska inte jag.
Visst var det god?
Mm.
Det här är första gången jag får choklad upp och yoghurt till mitt rum faktiskt. Det är jag ju glad över, känner jag nu. Det var gott.
Då får du göra till en vana, tycker jag.
Ja. Ja, nej, det här var jättekul. Framgångar är ju värda att firas. Och det är lätt att man glömmer bort det när man bara jobbar på. Jag är duktig på att bara sätta upp nya mål hela tiden och inte stanna upp i nuet. Men de här jordgubbarna gör ju att man stannar upp en stund och får njuta lite.
Emily Skepp är månadens ansikte i oktober, och båda hennes böcker om Jana Berzelius finns både som talbok och ljudbok. Talböckerna är inlästa av Hans Sandqvist respektive Sonja Lindblom, och ljudböckerna av Katarina Everlöf. Den tredje boken i serien kommer i maj 2016 och heter Prio